alltså, ska vi börja med dagens andra tillställning. Nu ska jag prata lite mer, inte bara praktik, utan också teori. Vi har haft en liten diskussion här om teori och jag tänker jag ska förklara lite varför jag tycker det är viktigt också. Så här kan man ju känna ibland, att förvirring måste vara första steget till kunskap. Då är man så himla smart, för att man vet liksom att man är väldigt, väldigt förvirrad. När man tittar på vad nyblivna specialister tycker att de kan och inte kan och vad de har fått utbildning om och vad de inte har fått utbildning om gentemot vad de förväntas kunna och utföra, så finns det vissa grejer som står ut. En av dem är att de förväntas undervisa, men egentligen aldrig har fått någon undervisning i hur man ska undervisa. Och det är lite därför vi har den här dagen. Kanske inte för att ni ska bli jättebra ST-läkare, utan för att snart är ni specialister och ni ska bli jättebra undervisare av de nya specialisterna. Fram tills dess brukar jag säga att ni har AT-läkare och läkarstudenter att öva på. Så att när ni blir specialister så har ni redan lite erfarenhet i handledning och undervisning. Det som kan vara lite besvärligt då under er ST, det är att ni ska undervisa flera olika kategorier. Jag måste ha så här för jag kan inte allting utan till. Det är att man måste alltid tänka på vad folk ska lära sig när man ska undervisa dem, eller hur? Och då måste ni ta hänsyn till om det är en AT-läkare. Snart kommer BT-läkarna som har helt andra lärandemål. Läkarstudenterna termin 7 har vissa lärandemål. Och läkarstudenterna termin 11 beror ju helt på vilken kurs de går när de kommer till oss. Dessutom har ni också lite så här, ja, men vidareutbildningssköterskor och annat. Så ni måste hela tiden hålla koll på vad ni ska lära er och liksom lära ut och inte lära ut. Så det gör det lite svårare för er. Specialisterna har ju mycket enklare på det sättet. För ni ska ju bli bättre än vad vi är. Så då vet man ungefär vad man ska lära ut. Hittills, eftersom man inte har fått så mycket utbildning i det här, så har man väldigt mycket tagit hänsyn till så här, men jag tar de goda exemplen jag har sett, hur jag har lärt mig bäst, och så väljer jag bort det som jag har sett som jag inte tyckte var så bra, och sen gör jag min egen lilla version av det, och det är så jag kommer lära ut. Och det är ju bra, för det var ju så du lärde dig, men det är ju ingenting som säger att Emil lär sig på det sättet också. Eller att Diana håller med Emil på det sättet. Så att det kan vara bra att ha lite olika grunder att stå på. Och om man tycker om teori så är den här bilden fantastisk, eller hur? Självförklarande för alla. Det här handlar lite om hur vuxna lär sig gentemot hur barn lär sig. Har en sjuåring så är det mycket lättare att säga till dem så här, eller som min tioåring som sa så här, varför ska jag veta när Gustav Vasa föddes? För att det är så. Nu ska du lära dig det. Vuxna är mycket svårare att motivera på det sättet. Och det är mycket också svårare att motivera dem så här, ni ska kunna för att jag kommer testa dig på det här. Det är så här, vissa tycker så här, okej, det funkar. Andra säger så här, men jag skiter väl i testet. Jag kan göra mitt jobb ändå. Jag kanske inte får den där diplomet på väggen, men jag kan göra mitt jobb, så jag bryr mig inte om det. Så här när man lär ut till vuxna så måste man tänka lite annorlunda. Och det jag tycker att man ska fundera på, det är ganska mycket så här, vad finns det som motiverar just dem? Och just det, den här hade en pekare så att jag inte skulle behöva göra så. Titta. Vad motiverar just dig? Vad har du för utbildning eller vad har du för grund? Så att man liksom så här, var börjar vi någonstans? Jag som lärare måste se till att de resurserna finns så att du faktiskt har möjlighet att lära dig. Och sen måste man ta lite hänsyn till hur just du tycker om att lära dig. Men det tycker jag också kan variera över tid och vilken uppgift man har. Så det tycker jag är lite, nu står jag väldigt mycket i vägen för det. Sen får man utföra sin uppgift. Och då, till exempel om jag skulle ta hand om en patient på IVA, en sepsis. Då kommer det på något sätt uppstå en dissonans mellan vad jag borde göra. Hur det går för patienten och hur jag tror att det kommer gå för patienten. Och då när man inser så här att jag gjorde på det här sättet och det funkade inte riktigt som jag trodde. Det blev liksom, utfallet blev inte som jag trodde. Då får man börja reflektera och observera vad man gör för att det ska bli fel. Och sen så får man börja hitta det som är fel. Fundera på olika orsaker. Är det för att jag inte fattade att den var sjuk? Är det för att jag inte fattar antibiotika? Är det för att jag inte förmedlade hur sjuk patienten var, kommunikation. Är det för att liksom vi inte hade de logistiska liksom resurserna? Vi hade ingen dialys fast patienten skulle. Så får man liksom fundera ut vilket område som man tror att man fallerade på. Och det är här som läraren också kommer in. Att kunna diskutera med någon så här, det här hände, hur ska jag kunna göra annorlunda? Jag tror att det beror på de här grejerna, men Henok, vad tror du? Liksom, att man kan börja ha en diskussion om det så att man kan komma fram till nya koncept och nya grejer som man behöver öva på. Och sen då, som lärare i det här fallet, så måste du också så här, okej, du behöver öva på det här. Då är det lite vårt jobb som lärare att se till att de möjligheterna finns, att de resurserna finns. Vi kan inte förvänta oss att Robin i Södertälje ska bli jättebra på gastrektomier, för han har inga. Det spelar ingen roll hur mycket vi sitter och diskuterar. Han kommer aldrig se en gastrektomi. Så då måste jag som lärare se till att han får de möjligheterna att träffa på rätt patientkategori för att kunna lära sig. Eller att man hjälper till att hitta rätt teoretisk kunskap som är på rätt nivå för den man försöker lära. Och ni får gärna ställa frågor och bryta in när ni vill. Och det kan ju vara någonting som är svårt. Just patientmix. Se till att alla får det de vill ha. För faktiskt så finns det en verklighet att förhålla sig till också. Och det är ju inte vi som bestämmer vilka patienter som sövs på våra sjukhus. Det är också så att Robin, även fast han vill, så lever han inte i ett vakuum. Utan Södertälje har någonstans mellan 7 och 10 andra ST-läkare som också har behov och möjligheter. Så som lärare måste man också lära sig att bolla lite. Så. Sen får man reflektera över om man tyckte de här nya grejerna man trodde skulle funka, om de faktiskt funkade. Och sen prova dem. Och sen får man öva tills det man har lärt sig är liksom sitt nya självklara. Förstår ni vad jag menar då? Till slut så kommer det där, jag vet inte, solikorteffet vid sepsis komma som en automatisk grej. Du behöver inte ens tänka. Och då kommer du istället märka nya saker som du behöver öva på. Och så går man runt. I pausen fick vi en fråga om varför alla de här teorierna behövs. Frågan var inte riktigt ställd så. Men lite så här, funkar det inte att man bara övar? Många av dem vi ser upp till har ju blivit duktiga utan att kunna såna här teoretiska grejer. Och för vissa är det så. Vissa kommer kunna klara sig och lära sig oavsett vad du stoppar ner dem i för kontext. Vi andra kan behöva liksom som en karta. Och för oss, ni också, när ni blir lärare, AFS-läkare, så kan såna här saker ibland hjälpa till att bryta ner var det fallerar. Och det är alltid dåligt att vara sådana som jag kommer ihåg namnen på. Så tyvärr. Men säg till exempel att Henrik här då misslyckas om och om igen. Och jag sätter mig ner och pratar med honom. Då kanske jag säger att han reflekterar jättebra. Och kommer alltid fram till så här olika möjliga saker som han har missat. Och som han behöver öva på. Men han har inte fattat på hur han ska öva på det. Då är det ju där jag som lärare måste komma in och hjälpa honom. Så här, du kan öva på de här sätten. Har du tänkt på det här? Hur skulle du vilja göra? Så jag tycker mest sådana här modeller är bra när det fallerar. Och fallerar det liksom här uppe på motivationen, då måste du ju fundera på varför är det här en uppgift som vederbörande ska utföra. Det mesta i vårt jobb finns det ett syfte med, eller hur? Och då kan det vara så här, du tycker veckoplaneringar är så jävla astråkigt att du kan inte tänka dig att utföra dem. Ja, fast det är en jätteviktig grej om vi ska få igenom patienterna och vi är här för att patienterna ska opereras och må bra. Så då får man kanske liksom så. Vi kommer till motivation sen. Det här är också det som skiljer oss. Man tycker om att säga att barn inte är stora små vuxna, men vuxna inte heller stora barn. Utan vi förväntar oss att ni, att alla som är vuxna faktiskt tar ansvar för sitt eget lärande. Man behöver kanske någon som guidar och är involverad i sammanhanget. Men ni kan, liksom alla som är vuxna kan ju nästan, inte alla, men inte alla människor, planera, utföra och utvärdera sin egen, vad man lär sig och inte. Men vi påverkas av den miljön vi är i och motivationen är jätteviktig. Hur vi kan styra motivationen lite, det är ju genom att tänka att förväntan att lyckas gånger värdet på att lyckas. För oftast för oss är ju värdet att lyckas ganska stort, eller hur? om den här tjejen överlever eller inte, det har ju ett värde. Men det, jag tycker ofta att motivationen kan bli bättre om man bryter ner det lite mindre bitar så att det blir mer hanterbart. Då kommer vi till nästa fråga. Och där tänker jag då att ni ska få bikupa lite. Ni kan få välja lite hur ni känner för att sitta. Men vad är intern motivation? Vad är extern motivation? Och hur kan du i utbildningstillfällen påverka de här olika grejerna? Have fun. Då ska vi se. Är det någon som har förslag på vad extern motivation är och hur vi som lärare kan motivera, liksom, jobba med det? Det kan ju vara en sak, att man som lärare utmanar lite. Så här, vad vill du lära dig? Hur ska du nå dit? Jag vet att du kan bättre utför. Det kan ju vara en typ av motivation. Det var någon annan där borta som viftade. Precis, och då har du förklarat varför det du vill att du så... Precis. Varför ska du kunna det här? Det brukar vara en nyckelgrej också. Någon annan? Intern motivation kan ju också vara vad du vill. Att klara tentan kan ju vara din interna motivation för att det för dig är motiverande att kunna, att göra, att känna att du utvecklas, bla bla bla. Men det kan också vara så här, Henrik, klarar du inte tentan så blir du aldrig specialist. Och då har jag ju satt en extern motivation på dig. Jag kräver någonting av dig.
Men jag tänker en bra förebild som ger bra feedback.
Det är en typ av extern motivation, feedback. Men där kan man också som lärare liksom locka lite på den interna. Om jag vet vad du vill uppnå, då kan ju jag peppa dig när du gör de små stegen för att till slut nå ditt mål. Och det är det jag tänker, att det är bra att veta vad de olika liksom, hur man som lärare kan liksom spela lite på, spela låter som fult, men jobba på de sakerna. Någon annan som vill säga någonting? Annars brukar det klassiska vara pengar, extern motivation. Ger dig mer pengar så jobbar du bättre. Det är i flera studier bevisat att du jobbar egentligen inte bättre. Du kanske jobbar lite mer, men du skiter fullständigt i kvalitetsutveckling. Går det där extra när avatt råkar bli sjuk, då är det inte du som bara, ah, men jag går in och tar jouren för att du har fått din lön. Och det kan få folk att komma till en arbetsplats, men det är sällan som det är jättemotiverande. Vissa blir motiverade att man får 300% om man jobbar kvällsjourer. Men ja, sällan bra i det långa loppet om man tänker på många olika faktorer. Ska vi se om jag glömt säga något? Så. Det här är någonting som är också så här. Det här var någon säkert farbror. Jag vet faktiskt inte vad han hette i förnamn. Eller hen hette i förnamn. Men det brukar ju vara farbröder. Som tyckte att det här är någonting som skiljer sig lite från barn. Jag kan ju tycka, och många andra också, så här, att barn kan ju göra det här, men vi är ju lite mer kognitivt utvecklade. Det är det händer om. Men man behöver, om en vuxen ska vara intresserad, förklara varför ska du lära dig det här. Och att man måste förstå att om man utbildar en vuxen så tar de ansvar för sina egna beslut. Det är upp till dem egentligen att bestämma om de vill lära sig eller inte. Och hur de vill lära sig kommer också vara det. Och som lärare måste vi respektera var den andra kommer ifrån, vad de har med sig för erfarenheter och vad de redan kan. Annars blir det väldigt lätt en clinch. Om man till exempel, Robert här har jobbat som ambulanssjuksköterska jättelänge. Om jag kommer till honom och ska lära honom trauma och börja på så här A, då ska du hålla fri luftväg. På B så ska du kolla andningen. Då kommer han tycka att jag är dum i huvudet och inte vara så intresserad och motiverad att lära sig mer. Så då måste man ta reda på vad han kan och bygga därifrån. Som den som lär sig behöver man utgå från att man har någonting att lära sig. Jag har något beteende eller någon skill som jag behöver lära mig för att då ändras, för att ändras. Och lärandet hjälper mig att hantera min situation. Det finns liksom ett syfte med att jag lär mig något. Och jag lär mig för att jag vill. Om vederbörande inte är intresserad och vill lära sig. Jag har haft någon kandidat som ställde sig demonstrativt med armarna i kors och sa att jag ska bli distriktsläkare. Vet du, min motivation att lära dig gick just ner katastrofalt när inte ens hålla fri luftväg är av ett intresse. Så vill man inte lära sig så kommer vi aldrig lyckas. Och som sagt, ställ frågor om ni vill. Återigen, en farbror, denna gång rysk tror jag. återigen, teorier. Funkar det så funkar det. Men det här kan vara bra att tänka på om man som lärare till exempel vill ställa frågor. Vi kommer komma tillbaka lite till frågor. Han delade liksom in vad man kan göra självständigt. Vad man kan göra om man har hjälp. Och vad man kan göra, inte kan göra även om någon står där och hjälper. Och då tänker man sig att här sker ju inte jättemycket lärande. Du kan det här. Du gör det här. Så. Du sätter din, jag vet inte vad det kan vara. Du söver din ASA 1 självständigt. Den är frisk. Det händer ingenting. Du gör samma sak om och om igen.
Nej, du utvecklas inte jättemycket.
Här så kanske det är den här gastroblödande patienten som du kan göra om du har en kompetent specialist som står bredvid dig. Eller som du kan ringa om du behöver. Här kanske det är att ta hand om en nyfödd på ECMO där du har en halvdan lärare. Liksom, du ligger så långt bort från din nuvarande kunskap som 6 månader på STN att det är liksom så här, du kan inte göra ett bra jobb. Och vad man tänker det är att här, om man befinner sig, vad man kan göra om man har hjälp, nästan på gränsen till vad man inte kan göra om man har hjälp, det är där man lär sig. Det här, där man kan liksom göra med hjälp, det är där du lär dig. För sen kommer den kunskapen flyttas in till att du kan göra det självständigt. Och sen så hamnar en ny kunskap liksom i den här zonen som är där du känner dig obekväm och fortfarande behöver lite stöttning. Som lärare, återigen, jag pratar ju till er som lärare, så är det viktigt att hitta var de här gränserna går. För att om man tar någon som är på sitt 4:e år ST och börjar förklara nu ska vi söva en frisk app som om det gör för en AT-läkare, då lär de sig inget. Men lägger du det här ute och börjar ställa komplicerade dialysfrågor, då känner den sig som att den är dum i huvudet och tycker att du försöker sätta dit dem, oftast, i min lilla erfarenhet. Och det är ju tråkigt. Så börja alltid med att ta reda på vad man kan, eller öppna med. Jag kommer ställa mycket frågor för att se vad du kan för något, eller någonting sånt. Så att det liksom inte blir så dramatiskt om man råkar hamna fel. Det är ganska svårt när man träffar många olika människor att hamna rätt från början. Så att ni får hitta er eget sätt att försöka stratifiera var folk är någonstans. Och därför tycker jag ofta om att säga till mina ST-läkare om jag Avat ska gå sin första kurs snart. Så här, om jag går med honom då skulle jag börja med så här, det kommer in en frisk app, ASA 1, inga misstänkt svår luftväg. Vill du att jag är med på salen, står utanför eller står bredvid? För då får jag ganska snabbt med väldigt kort en liten uppfattning om vad jag tycker. Det går ett hjärtstoppslarm på akuten. Vill du att jag kommer direkt? Vill du att jag går? Eller vill du att jag kommer när du ringer? Då har man också redan så här, kunnat förbereda jouren lite. Tänka efter lite innan hur man ska lägga upp sitt arbete tillsammans. Det här handlar ju lite om... Det finns ingen klocka här, men det är lite störigt.
Förlåt, när du då ställer de frågorna då förutsätter ju du att han har ett bra omdöme.
Ja, det gör jag. Men jag är ju inte heller så dum att jag litar på vad han säger. Så det måste du ju också veta. Och det handlar väl lite om det här som ni sa. Dels får man ju höra så här, jag ska gå jour med Avat, Linda. Då säger Linda så här, eller ja. Alltså så. Och sen är det ju det här, säger Avat så här. För om han svarar ja på, du kan stå i korridoren på en ASA 1. Och så säger jag så här, då kommer det frisk, gravid kvinna, fullgånget barn, utebliven progress. Vill du att jag står bredvid, står i rummet eller utanför? Och så säger han så här, du kan ringa. Då känner jag så här, då står jag utanför dörren och tittar på. För att jag tror inte att de som har gjort 6 månader är redo för de komplikationerna som kommer. Även om man kan ta hand om det i det lilla så finns det risk. Och i början så står jag nästan alltid ute för dörren och tjuvkikar ändå. Så. Man måste ju hitta sin egen. Och det handlar ju lite om det som du sa förut. Att kunna fånga upp komplikationerna. Och vara tillräckligt nära för det. Man får ju ofta en liten känsla för ST-läkarna. Det är svårare med er som kommer från andra sjukhus, för de har man liksom inte följt på samma sätt, tycker jag. Och så kan man alltid säga, jag är med och kollar lite bara för att jag har inte jobbat med dig förut, så att vi kan ju bara göra en liten CD.
Ja. Men är det inte också ditt ansvar som specialist att ta hand om ST-läkarna?
Alltså
jag tänker som, det är inte bara som hur du tänker och hur du tycker och som dag, från dag till dag, utan det är också, du måste ju också faktiskt ta ansvar för det. Som när det går bakhår. Eller
men ta ansvar, så, hur menar du då?
Ja, jag tänker som när du har en primärhår, då måste du ändå som, det är ju som ditt ansvar också att backa upp den personen.
Absolut, det håller jag helt med om. Det man måste försöka göra är ju att anpassa hur mycket du backar upp beroende på vem det är. För om du backar upp, förlåt Avat, på samma sätt som du backar upp Henrik som har gjort 4 år, så kommer Henrik bli galen på dig. Men om jag gör tvärtom, då kommer Avat hata mig för att han kommer vara för självständig. Så det är ju det du måste på något sätt balansera upp, för att vi vill ju att ni ska bli specialister som kan arbeta självständigt. Och det kommer inte funka om jag hela tiden står och håller Henrik i handen så här, men nu tycker jag att du ska göra så här, nu tycker jag att du ska göra så här. Så man måste hitta det, att ibland kan man gå in och göra det även på de mer erfarna. Men de måste också få möjligheten att utveckla sig själva. Och det är en jättesvår balans, och det är inte alltid man lyckas med den. Men det är också det att man får inte släppa ST-läkarna för långt, för då riskerar du också att det händer saker med patienten. Eller det går bra för patienten, men ST-läkaren känner sig ensam, rädd, går hem och har mardrömmar över det som har hänt, även fast patienten mådde bra. Så du måste hitta balansen i varje situation. Och det är inte alltid lätt. Och det är inte alltid man hamnar rätt. Var det lite svar?
Ja, fast jag tycker ändå lite olika, tror jag. För jag tänker som, du kommer ju hamna i andra diskussioner med en senior ST än med en ST som kanske har gått ett halvt år. Så det är aldrig fel att backa upp och sen kanske, alltså det är alltid lättare att dra sig tillbaka, tänker jag. Och det är ju så, alla scenarier är ju som ALS också. Och det är därför vi tar höjd för saker. Vi har den beredskapen för att kunna backa ur en situation. För att som sen dra oss tillbaka.
Och så kanske det skulle vara i en perfekt värld.
Alltså du handlar ju i helt andra samtal också med en senior ST som kanske inte vill diskutera som elektrolytstatus längre.
Precis, men jag tycker ändå att det finns en skillnad i hur mycket närvarande jag som specialist ska vara beroende på hur det är. Det innebär inte att jag tycker att ST-läkarna mot slutet ska vara helt självgående, inte få någon uppbackning och inte ha några diskussioner. Men jag tror att bara genom att vara på sal som specialist så ändrar jag hur folk pratar, hur folk tänker. Om jag observerar hur någon gör så vet vi ju att ditt beteende kommer att påverkas. Och då kan jag ibland tycka så här, men det är inte alltid lämpligt att jag är med hela tiden. Och sen finns det också den kassavardagen. Liksom, vi har mer än en patient åt gången som vi ska ta hand om. Och då måste jag också veta när jag kan lita på dig och när jag inte kan lita på dig. Och i vilka situationer måste jag vara med? Och vilka situationer är det bra att vara med? Liksom det här good to have, nice to have och must have, typ.
Men jag antar att vi pratar om målet här.
Målet?
Ja, målet. Alltså hur det ska i den ideella situationen ska se ut.
Ja, jag pratar om vardagen. Jag pratar om praktiska tips i vardagen. För i den ideella situationen, då är det ju helt annorlunda. Då är vi fast i teoristadiet och kommer aldrig komma vidare till det ni kan ta med er härifrån. Jag tror att, i alla fall på mitt sjukhus, så är ett problem med att ST-läkarna inte blir tillräckligt självständiga och vågar ta egna beslut som de kan stå för. Och här, vi är många på huset, jag är precis bredvid, jag är precis utanför dörren. Och det gäller att hitta vad man själv är bekväm med. I alla fall. Det finns också någonting man ska tänka på om man håller på att lära sig eller om man ska prestera. Och då finns det lite olika saker. Och det lättaste är ju egentligen att tänka så här, du är ensam att ta hand om en patient. Då förväntar vi oss att du gör ditt bästa. Att aktiviteterna blir gjorda. Att du fokuserar på att det här är en patient jag kan ta hand om och vad jag har lärt mig. Att du minimerar alla misstag på alla sätt du kan. Och det här gagnar för den här prestationen. Det är just den här patienten vi jobbar med just nu. Och om vi kör lärandeinsats där så kan det bli ganska höga insatser. För det är liksom på riktigt. Och det här är mer liksom en simuleringssituation kan man tänka. Vi jobbar på att bli bättre. Vi jobbar på vad du inte kan och vad du ska göra för att bli bättre. Vi förväntar oss inte att du kan allting, utan misstag, det är de vi ska öva på. Och framtida prestationer är det vi satsar på. Det här är typ taskkursen, om ni inte har gått den, så är det den där. Nu känner jag att jag kanske måste skynda på lite. Jag har en kvart på mig. Det man ska också tänka på när man lär ut, det är ju lite att det finns några, alltså allt det här är ju teorier, allt går in i varandra, bla bla bla. Men att det finns två olika mindsets. Man kan antingen ha en fixed mindset. Jag kan det jag kan. Det här är så jag är. Jag kommer inte bli bättre än så här. Det är väldigt svårt att jobba med som lärare. Det är liksom... ja, de är inte så sugna på att fortsätta utvecklas. Utan är ganska nöjda och ingenting så här biter. Det här är ju mycket roligare som lärare att jobba med. Det är när man ser att de växer. Och att de vill växa och att de vill utvecklas. Och tror man måste ändå tro att man kan utvecklas och komma vidare om det ska vara värt för oss som lärare att jobba vidare. Och det här kommer ni också märka sen när ni blir specialister. Att vissa av era specialistkompisar är väldigt här. Men det är så här vi gör, det är så här vi alltid har gjort. Jag kommer aldrig ändra på det jag kan. Jag kan det jag kan. Det är ingen idé att jag lär mig den senaste rönen. Medan andra tar till sig ny kunskap jättemycket och integrerar det i verkligheten och vardagen. Det här är ju lite av det som Bishan pratade om förut. Att om man bara försöker lära sig parkera utan att ha någon som hjälper en, då kommer du göra samma sak om igen. Och du kanske förväntar dig att det går bättre och bättre och bättre, men sällan gör du det. Och om du gör det så går det oftast väldigt, väldigt långsamt. Det som är mer effektivt är att man gör någonting. Man reflekterar på vad man har gjort. Man planerar hur man ska göra annorlunda och sen så gör man nytt. Det här är också någonting man behöver göra som lärare. Titta på vad någon har gjort. Reflektera över varför de gör och hur de gör. Planera hur man kan göra det bättre och låta dem göra samma sak igen. Och det är här lite av det här deliberate practice kommer in. Nu vet jag att du var inte så förtjust i det. Var det inte så?
Ja.
Var det inte du som var talang i herren? Ja. Och då kan jag säga att jag håller med dig. För jag tror inte heller att det är liksom svart eller vitt. För tyvärr är ju sällan vårt liv svart eller vitt. Men jag tror, lite också som du sa. Vissa kommer klara sig oavsett vad vi sätter dem i för situation. Men då kanske liksom... kurvan liksom segar sig upp och sen så, herregud vad långsamt det går, och så blir de bättre. Men om man ger dem från början, ger dem så här små grejer, gör något, reflektera över vad du har gjort, planera annorlunda, gör om. Och så fortsätter man liksom och bygger upp. Och du har någon som hjälper dig med vad du ska göra för att bli bättre, så kommer det gå snabbare att nå upp till en kompetent nivå. Du liksom brantar upp inlärningskurvan lite om du har en lärare som hjälper dig och pushar dig lite, ställer förväntningar men också hjälper dig att förstå hur du ska komma framåt liksom. Och det är väl egentligen det som Eriksson tyckte, att man ska ha någon med sig som kan hjälpa en att lägga upp en plan, vrid lite där, gör lite si, gör lite så. Och då tycker jag att om man bara ska göra en sak som lärare, så för varje interaktion man har ska du liksom ställa en fråga och ge något svar. Det behöver inte alltid vara så avancerat, men det finns alltid någonting ni ser hos den ni undervisar där ni kan ställa en fråga och få ett svar. Där ni kan ge en kommentar som den kan öva på till nästa gång. Ni kan alltid ge ett tips För ibland kommer vi i den här, någon som sa tid, det finns ingen tid. Fast vi har alltid tid att säga en sak som man kan öva på. Fast där skulle jag också vilja säga att som lärare kan du också alltid ställa ett krav på den du lär ut till. Vad vill du lära dig? Du måste kunna säga en sak som du vill lära dig den här veckan när vi är tillsammans på ortopeden. Jag tycker att vi som lärare ofta ställer för låga krav på att man själv ska bestämma vad man vill lära sig. Att man själv liksom tydliggör sina egna mål. Och jag tror att om man ska titta på det här, om du inte riktigt vet vart du är på väg och vad du har för mål i den här veckan eller så, så blir det svårt som lärare att hjälpa till att putta uppåt. Så det kan ni medan ni är ST-läkare idag ta med er. Ett mål för veckan. Vad vill du lära dig? Teoretiskt, praktiskt, förhållningssätt. En grej kan du verbalisera på måndag. Det här var lite saker när man pratade om vad som skulle vara en bra handledare, klinisk handledare, som kom fram i en artikel som jag läste. Att man kan ha liksom, göra någon typ av relation, så här, att man är flexibel och att man, folk vågar komma och prata med en. Att man vet vad man håller på med. Att man kan prata med folk, med den som lär sig, och att man kan lyssna. Att man är entusiastisk för det man gör. Och att man är calm in all situations and nurturing. Jag vet inte riktigt hur man ska uppnå det, men det lät som någonting jag har att jobba vidare på. Oj, nu blev det svart. Spännande. Så. För att komma vidare, så den här har ni säkert sett, den brukar visas i jättemånga olika sammanhang. Så handlar det om vad jag vet om mig själv. Vad jag inte vet om mig själv är svårt att göra någonting åt själv. Men vad andra vet om mig, då har vi i det öppna fältet. Jag vet vad jag kan, du vet att jag kan det här. Vad jag vet om mig själv, men jag inte låter dig veta, det är det som kallas fasaden. Jag satt upp en fasad, jag låter dig veta det här, men jag låter dig inte veta mer än så här. Eller låter och låter, kanske inte har låtit, kommit så långt. Här är det blinda fältet, det är det som ni vet om mig, men som jag inte vet om mig själv. Och längst ner är det som ingen av oss vet. Syftet är ofta att minska den här okända till så lite som möjligt och öppna upp det öppna fältet så mycket som möjligt. Och då gäller det att få bort det blinda fältet. Då gäller det att vara lyhörd för den feedbacken och de kommentarerna man får. Och att kunna reflektera över sitt eget beteende. Och för att trycka bort fasaden så är det just att vara tydlig med vad man själv kan och man inte kan, till exempel. Vad man är bekväm med, vad man inte är bekväm med. Att öva på att kommunicera vad man själv vet och tycker att andra borde veta för att jouren, passet, arbetslivet, familjelivet skulle bli bättre. Jag tycker att det ibland kan vara bra att tänka så här. Är det här nästa läkare som vet att den inte vet om? Eller är det här nästa läkare som inte vet att den inte vet om? Det är ju ganska stor skillnad i hur man ska lägga upp utbildningen den veckan eller den dagen. För att om du är medveten om att du har ett problem, då börjar vi på en helt annan plats än om jag måste börja med att försöka få dig att förstå varför en undersköterska på operation är viktig. Då är det liksom två olika grejer. Och det gör det lite lättare. I vardagen, som vi ändå bedriver, nu drar jag på lite här så ni får stå ut. I vardagen så finns det ju otroligt många olika saker som ni måste ta hänsyn till när ni ska lära. Det finns en patient som kommer till oss för att få bästa möjliga vård. Kanske rädd, orolig, vill ha lite stöd och hjälp. Men den är här för att den är sjuk. Den har inte valt att vara här. Man ska ha teori, man ska ha praktik så att man vet vad man håller på med. Det finns någon specialist som har åsikter om hur fort det går, om i vilken ordning man ska göra saker. Att du ska lägga den här edan på precis det här sättet. Det måste man förhålla sig till. Kanske finns någon student som är första år på sjuksköterskelinjen som också vill någonting av sin lärande. Vi har ST-läkare som vet vad de vill. Vi har VFU-studenter som vet vad de vill. Och det är ju inte alltid de här tre har liksom samma åsikter om vem som ska göra vad och sådana saker. Arbetsmiljö. Är det hetsigt, stressigt, glatt, ledset? Finns det datorer? Finns det platser att utföra sitt arbete? Du har en sjuksköterska, i vårt fall narkossjuksköterskor, som ofta har kanske mer erfarenhet än vad man själv har. De har mycket åsikter och inte. De har också en egen agenda på hur patienten ska tas om hand om, vad de vill åstadkomma innan sövning, bla bla bla. Och mitt i det här ska vi också sköta lite handledning och utbildning. Så i den kliniska lärandemiljön så finns det massa olika faktorer som ni behöver bolla. Vissa kan ni styra över och andra får ni lära er att hantera på bästa sätt. När man pratar om klinisk lärandemiljö så pratar man om psykologisk miljö. Det är det som också kallas för psykologisk trygghet. Att det ska finnas ett klimat som gör att man vågar säga att man inte kan. Vågar säga vad man kan. Vågar säga så här, jag gjorde något, det blev inte jättebra. Hur ska jag göra nästa gång? Handlar om också om att även fast jag kanske är specialist med 5 års erfarenhet mer än vad du har, så ska du våga säga så här, vet du, det där är det andra benet. Vi ska inte operera på det, vi ska operera på det vänstra benet. Att ha den psykologiska tryggheten, att man vågar kommentera på allas beteenden. Och också att man, en undersköterska vågar så här, nu osterilade du dig när du la din CVK. Att det ska finnas den typen av miljö. Utbildningsmiljön. Finns det rätt patienter? Finns det rätt handledare? Finns det akademiska klimatet som gör att ni kan lära er teori och praktik till exempel? Kulturell och sociologisk miljö. Olika kulturer lär man sig olika saker. Man lär sig på vissa ställen att det är bäst att hålla tyst och sänka huvudet ganska snabbt. Andra ställen så är det tillåtet att ta plats och ha åsikter till exempel. Vissa kanske kommer från en annan kultur än den du gör, och hur ska du liksom låta dem komma in med sina inputs och sina aspekter. Fysisk miljö. Vissa gånger styr vi över vår fysiska miljö, men nackdelen med anestesi är att vi inte alltid gör det. Är det ett larm på toaletten på K37 så får du liksom hantera det. Men tanken är ju ändå att om det ska vara en bra klinisk lärande miljö så ska det finnas förutsättningar att det oftast ska vara bra lärande, liksom fysiska miljöer. Man ska kunna röra sig, man ska kunna ha bra sängar, lyftar, bla bla bla. Datorer kommer under digital miljö och där finns det väl utrymme för förbättring med journalsystem och sådana saker. Men alla de här ingår i klinisk lärande miljö, vilket gör det mer utmanande kanske än att vara lärare på KI. För där har du liksom din föreläsningssal. Du styr överallt. Och det gör inte vi på samma sätt. Nu har ni 2 minuter på er att diskutera vad som är bra undervisning i vardagen. Då så undrar jag, är det någon som kan ge exempel på bra undervisning i vardagen som ni har varit med om? Eller så här, vad är det som gör att det blir en bra undervisning? Tid. Tillsammans med sin handledare, tillsammans...
Ja, nu tänker jag att jag kan med en läkare om man har tid och så gör jag samma sak. Kanske den på telefon eller bara en liksom, final.
Ja. Få öva på samma sak om och om igen.
Ja.
Och då har man också kanske hunnit, eller du kanske hunnit samla på dig lite frågor eller så här funderingar om just det här fallet. Så det blir väldigt praktiskt.
Det är väldigt mycket det här liksom att så här, försöka få till en sit-in 8 på morgonen när alla ska söva. Det händer ju inte. Och då är det väldigt lätt att det inte blir av. Så det tycker jag har varit väldigt bra. Och sen det här att man har ett öppet klimat och kan liksom diskutera fall och att det är en naturlig del av arbetet. Liksom.
Bra. Då ska vi studsa vidare här. Nu ska ni få lite så här korta tips. Det finns olika modeller, det finns jättemånga modeller på hur man kan handleda i vardagen och bla bla bla. Det här är en av de som är mest studerad och har gett resultat om man har kort tid på sig. Det som man ofta ser är att ST-läkarna, det handlar det här fallet om, ofta man lämnar dem utan att de behöver ta ett beslut. Karin, skulle du vilja söva eller spinalisera den här patienten? Ja, men man kan ju göra både och. I det här fallet kanske jag skulle kunna tänka mig att söva, men en spinal är ju kanske inte heller fel. När man får det svaret som specialist har man liksom ingenting att jobba på egentligen. Det man vill är att Karin ska kommitta till någonting. Jag vill sticka den här patienten i ryggen. För då kan jag följdfråga, så här, varför tror du det? Jo, för att den har BMI 50. Har grav OSAS, PA-tryck på 100, CABG-opererad, hjärtinfarkt för en vecka sedan. Ja, nej men okej, då vet jag det. Och så kan man ju då lära ut vad man kan tänka sig är bra och dåligt. Liksom så här, i generellt i de här fallen när man har det här valet så kan man tänka på de här riskfaktorerna om man ska söva, på de här riskfaktorerna om man ska sticka i ryggen. Det du gjorde rätt var att du fångade upp det här, det här, det här och det här. Men du tänkte inte på att patienten hade ju en hjärtinfarkt för en vecka sedan och är därför dubbel antikoagulerad. Därför tänker jag att nästa gång kanske du måste titta lite på läkemedelslistan och komma på en strategi hur du ska göra. Då har man fått ST-läkarna att ta ett beslut. Du har hört dem resonera om hur de tänker. Du kan lära ut lite generella principer om det här fallet ni pratar om. Poängtera vad som blir rätt. Vad som inte blev så bra. Men framförallt då vad de ska tänka på nästa gång. Så att nästa gång de träffar på samma sak har de lärt sig något nytt. Det här går jättefort. Det är ganska strukturerat enkelt. Men det som krävs är ju då att man lyckas få fram ett beslut hos ST-läkaren utan att ST-läkaren tycker att man försöker sätta dit dem. Så. Här kommer vi till det som Sechelle sa, som var tvungen att gå och jobba istället. Frågor är en vanlig undervisningsmetod. Många ST-läkare älskar när man ställer frågor. Vissa hatar när man ställer frågor. Omöjligt för mig som specialist att veta vem som är vem. Det är också omöjligt för mig att veta hur precis du tycker att det är okej att jag ställer dina frågor. Det man kan göra är att försöka börja med att öppna upp för att man kommer ställa frågor. Inte för att veta vad du kan eller inte kan. Men för att vi ska hitta den här gemensamma nivån på var jag behöver lägga min undervisning. Om man börjar så brukar få ST-läkare bli upprörda när de får frågor de inte kan svara på. Sen när man läser på om det här så handlar det ju också om att man inte ska börja med den svåraste frågan först. Liksom, utan att man gradvis men ganska snabbt kan avancera så att man liksom hittar en bra rimlig nivå. Sådär. För vissa kanske bara gjort 6 månader på sin ST men de har varit narkossköterska i 7 år. Och då kan man liksom bolla vidare. Så antingen, ja.
Vi pratade ju om det här på vår lokala ST-fredag.
Vi gjorde ju det.
Ja.
Att det är okej. Och det är inte för att jag sätter dit dig utan jag är medveten om att jag kommer ställa svåra frågor som du inte kan svara på och det är där vi ska börja diskutera. Ja. Hauke?
Jag tycker att det är mest jobbigt med den där frågan det är om den som undervisar eller handlerar fiskar efter något helt konkret. Liksom amen, vad är det mest liksom, komplikation till spinal? Alltså fiskar efter någonting helt konkret. Alltså,
då brukar jag lägga till, jag älskar nämligen att ställa sådana frågor för att jag vet ju vad jag tycker att du har missat att berätta för dig, mig. Och då brukar jag öppna upp med att säga så här, nu ska vi leka en lek som är du ska gissa vad jag tänker. För det finns ju en väldigt vanlig lek som är så, att du ska gissa precis vad specialistläkaren tänker på när man ställer frågan. Och du kan ju säga 7 rätta saker men du sa ju inte precis det jag hade tänkt på. Men det brukar jag kalla leken. Ja. Så den leken leker jag ofta här på Huddinge. Gissa vad jag tänker på leken. Ja. Det tycker jag är jättebra att göra. Jag gjorde det med en annan ST-läkare en gång. Då skulle vi vara på ortopeden en hel vecka. Och han ville bara lägga blockader. Då sa jag, så här, men vad ska du lära dig teoretiskt? Han bara, men på fredag ska jag kunna rita upp plexus brachialis. Så. Ja. Och på fredag ska jag kunna berätta för dig, sa jag då, om lokal anestesi. Sen kom fredagen och vi hade alldeles för mycket att göra. Så det hände inte. Men han hade lärt sig plexus brachialis och jag hade fått läsa på om lokalbedövning. Alltså, så kan man ju också göra. Även ibland så ger man upp för att man tror att det aldrig kommer hända. Men då tror jag att just det där, men den här artikeln försöker du och jag läsa tillsammans på måndag. Och någon gång under veckan tar vi en kaffe och diskuterar den. Tror jag kan vara en jättebra strategi. Det jag också vill bara poängtera här. Det är att det är okej för den som ska lära sig att säga, vet du, nu känner jag att du ställer lite för mycket frågor. Skulle vi istället kunna diskutera grav höger hjärtsvikt hos den här typen av patienter? För jag kan inte så mycket om det. Att man liksom säger så här, vet du, nu går vi in på ett område där jag inte kan någonting. Nu går vi tillbaka till att bara lära oss. Liksom. Så Så att man får vara lite beredd och lite lyhörd som lärare också, att känna in vad som är bra och dåligt.